Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Toppenjakts podd med mig, Lars, och Lill-Ove. Hej Lill-Ove.
Ja men tjena, tjena. Står det till?
Det är jättebra. Jag sitter i en soffa i våran husvagn i Ammarnäsfjällen. Och jag har bett hela familjen vara tyst. Just nu sitter min fru här och asgarvar och håller för munnen.
Får se om de lyckas med det där helt enkelt.
Ja alltså jag skulle hävda att det är lättare att gå upp på K2 på vintern än att få hela familjen att vara tyst i 45 minuter i en husvagn.
Det är ändå bra kämpat av dem om det inte blir någon form av släpljud från ungar eller fru om vi sitter och surrar i 45 minuter.
Precis, och jag glömde min poddmick, men jag fick med mig en mygga här och det ska vara bra ljud på den, så vi hoppas att vi får bra ljud.
Men du, mysigt med Ammarnäs, där har jag ju ändå hängt ganska mycket, fast nu är det några år sedan jag var där. Jag vandrar väldigt mycket runt Ammarnäs och fjällen där upp mot norska gränsen.
Det är jättefint. Det jag gillar med Ammarnäs är ju att det är som vägs ände. Det är ju ingen genomfartsväg till Norge. Så att det blir ju som den genuina fjällbykänslan här. Och inte...
Ja, det är ju sjukt mysigt. Och så det här att det är ju också smidigt på så sätt att det går ju att ta sig med bil hela vägen upp på fjället.
Ja.
Men Ammarnäs är ju ändå en fjällpäla. Fast det är ju liksom inte riktigt... alltså man ser ju fjäll, men det är ju inte som i vissa andra fjällbyar eller fjällsamhällen i Sverige, men det är ju sjukt mysigt. Tjuvfiska mycket har gjort i de fjällen. Det är preskriberat nu, så det törs jag ju säga. Alltså.
Och det som är härligt här är ju också att det är ju för- och nackdelar. Många ställen i Norrbottensfjällen där jag jagar på fjällen, det får man ju köra skoter på många områden. Här är det ju väldigt få områden där man kan köra fritt. Så här får du bara köra på leder.
Ja,
det betyder
ju
också väldigt stora områden där man jagar är det inga skoteråkare, så att det är ju bara de hurtiga som tar turskina och får ut det. Så det tycker jag faktiskt är väldigt härligt.
Det är ju både för- och nackdelar med det, men det är ju det finns väl också områden om man vill fara och börna runt med skoter, men det är ju lite tilltalande att man inte får köra överallt, för så är det ju lite grann näst, eller kanske inte överallt, men det är ju väldigt många friåkningsområden i andra delar av svenska fjällen.
Ja, men sen är det ju bra att liksom, allting är ju inte svart eller vitt och inget är ju rätt eller fel i ens intresse heller. Så att här kan ju de som vill friåka, finns det områden för dem, och de som vill gå på tur på fjället eller jaga eller liksom, då finns det områden för dem. Så det finns ju som allt här.
Det är win-win att åka till Ammarnäs helt enkelt.
Win-win. Så här hänger vi. Idag ska vi köra jaktvapenspecial.
Men du, får jag fråga en sak först?
Ja.
Har du varit uppe på potatisbacken eller?
Nej, faktiskt inte. Men vi kommenterar den varje gång och så är vi där och tittar på den. Det borde kanske Kalle anamma. Om man skulle göra en jättestor jordhög hemma på kärret och så kan han bara odla liksom i terrasser.
Ja men precis.
Då kan han ha på första raden kan ha morötter, andra raden kan han ha brysselkål och tredje potatis.
Man får köra några veckor med minigrävaren.
han gillar att köra med den.
Ja.
Du, gällande våran jaktvapen och tillbehörsspecialer, har vi gett oss ut på djupt vatten?
Ja, vi får väl se, men jag kollade ju, det har ju kommit in mycket frågor såg jag.
Ja, vad kul, vad roligt, jag såg också det. Jag tänker att vi gör så här, vi har ju mycket tyckande och tänkande kring det, men roligast är att vi försöker besvara så mycket frågor som vi hinner.
Det är bara nöta på.
Jag börjar med en fråga här från Hamaf 81. Varför är 1306 den absolut bästa kalibern?
Oj, oj, oj.
Nu var det som att jag ställde frågan till dig. Och nu ska jag fylla in här med ett svar. Men jag kan inte svara på det. Men han, vapensmeden, den fantastiska vapensmeden som vi hälsar på Norrfjärden, Lars-Åke.
Ja, just det.
Han hade ett jättelångt utlägg om varför 1306 är den bästa kalibern.
Är det sant alltså?
Ja, nu var jag så fokuserad på att filma Bang Anders och han när han pratade om det. Så att, har vi riktigt tur så har jag fått med det svaret på film på vårt kommande YouTube-avsnitt.
Men du, alltså jag har ju ingenting emot. Jag sköt min första älg med en 3006.
Det var kul.
Med en gammal huskvarna. Farsans gamla huskvarna. Bakelit bakkappa. När det väl small hade jag inte en aning om vad som hade hänt. Men älgen låg där. Det var inte så bra. Det var inte så att jag såg vad som hände genom kikarsikten när jag tryckte av, om man säger så.
Ja, det var ju...
Men det gick vägen.
Och det var en 3006.
Det var en 3006.
Ja, men jag tror vi får besvara den frågan med att säga att vi får återkomma med kanske ett svar i YouTube-filmen från han som faktiskt vet någonting väldigt mycket om kalibrar och vapen.
Men jag kan ju säga, alltså jag gillar ju, jag har ju inte haft någon 1306 på senare år, men jag tycker att det är en potent kaliber. Det är ju typ samma kulor som en 308, liknande kulvikter, men ändå en hyfsat flackskjutande, potent klass 1-kaliber.
Mm.
Men som ändå inte för mycket rekyl. Alltså det är ju ingen, jag har ju haft en 9.362, den small ju som fan. Men det räcker ju minst lika bra med en 1306 som egentligen har bättre ballistiska egenskaper än exempelvis en 9.362. En lite snabbare utgångshastighet, mer flackskjutande än en 308. Så jag vet inte om det är bästa jackkalibern, men den är ju bra, det är ju ingen snack om det.
Det jag vill minnas var att den har ju blivit nedskriven ganska mycket i jaktpressen på sista åren, vilket kanske också är lite felaktigt för att gynna mer modernare kalibrar, men jag tror inte att riktigt fallet är så.
Men det kan vi ju 3006, vad det står för.
Ja, shoot.
30, det är ju 0,30 tum diametern på kulan.
Mm.
Och 0,6, det är ju att den, jag vet inte om den uppfanns eller kom ut, började tillverkas 1906. Det är därför den heter 0,6.
Ah.
Och det är ju lite skumt med kalibrar. De kan ju både vara i tum och millimeter. Och den här var både tum och årsmodell. Det kan ju vara lite förvirrande innan man har lärt sig det där.
Mm.
Ibland är det europeiska millimeter och ibland är det amerikanska tum. Och det finns ju lite allt möjligt. Och ibland har de något konstigt namn efteråt. Det kan vara något företag som har kommit på den eller någon person som har kommit på en kaliber.
Det var därför de uppfann Wikipedia.
Ja, men det är väl superbra det.
Så man kan införskaffa denna kunskap och försöka
googla på bara.
I denna djungel av kalibrar.
Jo.
Vi får säga till Hammar 41 att hoppas att du fått hyfsat svar. Och så får vi återkomma med ett utförligare svar i ett YouTube-avsnitt.
Det blir väl svinbra. Att det var ett proffs som uttalade sig där, det blir ju perfekt.
Ja, det låter jättebra. Då har vi Galten här. Det här är ju en fråga som både du och jag trivs med. Han undrar, optik plus inskjutning och långa jaktskott. Hur lägger du ni upp planen för ett längre skott? 200 plus och utåt.
Då var alltså frågan inskjutning och optik och så sen vi själva skottet också.
Ja, det var väldigt många. Men jag tror vi svarar på hur vi lägger upp planen för ett längre skott på 200 plus meter.
200 plus.
Jag tror vi kan börja säga om man har möjligheten så bör man ju på ett jackskott på 200 och längre försöka hitta en liggande position.
Ja, men precis. Alternativt en väldigt stabil tripod. Det finns ju såna här supertripoder som man, det blir, du kan nästan stå upp och ha lika lite vingelmån som att du ligger ner.
En sån som jag har, ett kodfiberstativ med arka skena infästning.
Ja, men precis, där måste man ju eftersträva en bra skjutställning, annars är det ju bara låta bli helt enkelt.
Ja, men precis, men sen är ju liksom, vi tjatar ju ganska ofta om det här och återigen så kommer vi ju släppa några avsnitt om skytte på längre håll. Och det absolut viktigaste med att skjuta på längre håll är ju din skjutställning.
Alltså det finns ju svinmånga tips och tricks. Något som kan vara lite intressant om du exempelvis smyger på ett djur som du har för avsikt att skjuta. Då kan du till och med innan du åkt ut och jaga, då kan du kolla en väderapp. Hur mycket blåser det och vad är huvudvindriktningen? Och kommer den huvudvindriktningen att ändras under dagen om du är ute och jagar flera timmar?
Mm.
Och när du smyger fram mot det här viltet, då kan du ju också ha i åtanke, alltså hur mycket blåser det och hur blåser det? Alltså det får man en jättebra känsla om man smyger fram på exempelvis en orre eller ett rådjur eller vad det nu är du jagar för någonting.
Ja.
Blåser det, är det motvind, medvind, sidvind? Måste jag korrigera för vinden? Du kan ju få jättemycket information bara genom att tänka på det, ja, när du smyger fram på ett djur. Och även när du sitter och vakar, om du förväntar att det ska komma ut ett djur till dig, då har du ju exakt samma förutsättningar. Hur mycket blåser det och i vilken, ja, vart ifrån kommer vinden helt enkelt?
Jag tror att min rutin skulle se ut så här på ett jaktskott på 200 längre. Dels om vi ser viltet då, säkerställa att det finns kulfång. Och finns det kulfång så skulle jag då söka en bra skjutställning och om möjligt då liggande. Och jag skulle nog också ta mig ganska god tid. Om jag lägger mig ner och säger att jag har ett benstöd eller att jag söker ett naturligt stöd, så skulle jag lägga tid att jag ligger rakt bakom vapnet. Liksom bra stöd, så många stödpunkter som möjligt. Mm. Sen skulle jag liksom justera då parallaxen och mina klick och alltihopa. Och sen innan skottet, som du var inne på, kolla då om det blåser mycket, vilken kan man se träden, är det någon vind? Och sen tar det lugnt och känna när det känns bra, om man har liksom, ja, då ta det skottet.
Ja, men precis. Och det är ju kanske fördelen, det är ju egentligen enda gången man skjuter på lite längre håll, det är ju när man är på förhand. Det är ju svårt att börja haspa iväg något skott på 200 plus på någon drevjakt. Det är ju nästan osannolikt att man ska lyckas med det. Det är ju, ja. Så det är ju alltså vakjakt eller smygjakt där du är på förhand och du kan lägga det ner och känna att du ändå har tiden på din sida. Att göra de förberedelser du behöver göra. Precis som du säger, att man har en bra skjutställning. Du optimerar med kikaren, du har kollat vinden, kulfång, avstånd till viltet. Och...
Mm. Det är ju pyrkjakt eller toppfågeljakt skulle jag vilja säga här i Sverige som det kan bli de där avstånden på.
Ja, men precis. Pyrsch och vak.
Pyrsch och vak. Vi hoppas, Galten, att vi besvarar din fråga något sånär.
Ja, och så det här lilla, alltså det är ju bara, jag skjuter ju alltid in mina vapen på 100 meter.
Ja, men det gör jag också.
Men det är ju också så här, du kan ju lika gärna skjuta in det på 150 eller 70 eller 200, men det är väl så här att det är skönt att, det kanske är hjärnspökena, men att 100 meter, det känns så jämnt och bra på något vis. Då är bössan nollad. När du siktar på någonting på 100 meter, då går kulan där du siktar.
Ja, men det är bra hjärngymnastik, för att om du är på 100, då har du full kontroll på din kulbana fram till 100.
Ja, men precis.
Sen om du kliver ut då, om du har övat ditt skytte och har din kulbana alltihopa, då vet du att 100 är situationstecken 0. Sen om du skjuter på 200, 300 liksom, då utgår man från sina 100, så klickar man utåt.
Ja, men precis.
Än att du har skjutit inne på 163,5 och så kom viltet på 80 eller den kom på 249.
Ja, men det blir väl lite lättare att hålla koll på över- och underslagsräkningen om det är jämna siffror på något vis.
Så enkla är vi i hjärnorna.
Man ska inte stöka till det onödan.
Nej.
Håll det enkelt alltså.
Vi går vidare. Nu ska jag summera här. Vi har fått väldigt många frågor om 6,5 Creedmoor. Om den är värd och om det är den bästa kalibern för långhållsskytte.
Mm.
Vi ska se här vad vi mer har om. Sälj in 6,5 Creedmoor mer, bla bla bla. Så att det är väldigt många som tycker och undrar över 6,5 Creedmoor, om den är så bra som den är.
Du har ju en sån rackare.
Jag har ju en sån rackare och jag trivs jättebra med den. Men nu ska ni få höra mitt helt ärliga svar. Jag trivs jättebra med den kalibern. Jag har alltid skjutit 6,5-55. Men om man jämför 6,5-55 mot en 6,5 Creedmoor, enda skillnaden i situationstecken är ju att du har en kortare hylsa. Så du kan få en kort låda. Du kan få ett rymma till 10 mag. Om du nu vill skjuta PRS eller något sånt där. Kanske ett lite kortare totalsystem.
Mm.
Men rent ballistik och skyttemässigt så är det ju ingen skillnad. Den största skillnaden är ju att 6,5 Creedmoor ammunitionen som köpes är ju svindyr.
Ja, den är ju dyrare än 6,5-55. Det är ju liksom ingen snack.
Så beroende på budget vad man nyfiken, om jag skulle rekommendera någon att ha en kaliber som är en 6,5 kaliber och börja med, så skulle jag absolut rekommendera 6,55.
Det blir lite billigare för plånboken.
Det blir väldigt mycket billigare. Och det är ju inte att, det är ju inte att med Creedmoor att du märker någon skillnad. Bara, jäklar vad den var flackskjutande eller oj vad lite rekyl. Utan
nej,
de,
nej,
de är ju nästan identiska.
Men det är ju alltså, att det kan, alltså att 6,5 är ju en sjukt populär långhållsskjutarkula. Och det är ju ganska tydligt att det är ju få som väljer att gå upp i kulvikt eller kuldiameter. Det är ju, alltså de allra, jättemånga har ju antingen någon 6XC, alltså en 6 mm kula, eller en 6,5-55, 6,5 Creedmoor. De är ju jättepopulära de där och skjuter ju jättefint, alltså bra precision.
Mm.
För det du tappar om du går upp, alltså om du ska ha någon 300 Winchester Magnum, alltså det blir mer krut i hylsorna för att skicka iväg en tyngre kula i samma utgångshastighet. Så att det du tappar, det är ju rekylupptagning. Du får en hårdare rekyl när du går upp i kulvikt och kuldiameter och vill ha samma utgångshastighet som du har exempelvis på 655. Och då blir det ju mindre behagligt att skjuta med vapnet. Och det kan vara en orsak till att man inte skjuter lika bra med grövre kaliber helt enkelt.
Det där kommer du ihåg från fysiken, va? Ballistik och fart och acceleration och kraft och massa.
Ja, men precis. Ja, men det är ju inte svinkul att ligga och hamra mycket med en lite grövre kaliber.
Nej, det är ju inte.
Till slut så blir man ju skötträdd och börjar fundera på om man verkligen ska skjuta någon ena dag.
Och det vill vi undvika. Vi går vidare. Vår vän Björn undrar, jäkligt rolig fråga, hur skjuter man rakt fram?
Det var ju en underbar fråga.
Eller hur? Och Björn, vi måste passa på att tacka för det fina viltköttet vi fick och den rökta osten sist jag träffade han på väg till.
Ja, det är från han alltså. Vad heter han på Instagram?
BT Hunting.
Ja, det var ju svingott. Det åt vi på toppfågeljakten.
Svin, härlig tornedaling som har förvirrat sig ner till Västerbotten, tror jag.
Åh, herregud.
Ja, men för att svara på frågan, hur skjuter man rakt fram? Jag tror att det enkla svaret på det är att man måste skjuta tillräckligt mycket, inte rakt fram, för att veta vad som är rakt fram.
Ja, men lite så.
Vi kan summera som att för att veta vad som är rätt så måste man veta vad som är fel.
Ja, men precis. Ja, det var väl ett bra svar.
Sen har vi ju väldigt många benstödsfrågor. Dels vilken längd som är bra till benstöd, både liggande och sittande, och vilket som är det mest prisvärda benstödet, och många frågor om snabbfästen till pickatinnen och sånt där. Så vi kan väl rent allmänt surra lite om benstöd.
Jag gillar ju, alltså de originalet, det är ju, alltså jag tänker på den modellen och utformningen av benstöd som jag gillar. Dels för enkelheten, men även möjlighet till justering och till viss del vikt. Det är ju Harris.
Tänkte jag säga det.
De är klassiska fjäderbelastade. Med, antingen med justering med klick, alltså fasta justeringar, vilket jag rekommenderar. Eller finns det också de som är, alltså du kan justera millimetervis om du vill det. Men då måste du ju sätta fast den jädra skruven varenda gång du justerar dem.
Jag har provat igenom ganska många benstöd nu. Och några kriterier som jag ändå tycker är viktiga. Dels tycker jag att det blir smidigt på vapnet. När du bär runt, att den går att fälla benen fram. Och att det inte är liksom för mycket tingertanger som fastnar. Sen tycker jag att själva tilten runt sin egen axel är ganska viktigt. Att den inte är för lätt och inte för trög. Att du kan både
vrida... Den är lite gärna justerbar också.
Ja, det tycker jag. Lite beroende på... Jag skjuter ju ibland när det är lite isigt eller inte jättebra fäste. Så många går det att välja till lite vassare fötter.
Just det.
Det kan jag uppleva. Det är ganska trevligt ibland.
Och det är ju egentligen ingen nackdel även när det är barmark. Alltså du får lite bättre fäste och friktion egentligen.
Sen vet jag inte, jag har provat någon sån halvdyra. Jag tycker, det känns som en trend att de har blivit så himla dyra benstöd. De kostar ju, de här som många långhållsskyttar skjuter, kostar ju typ 6,5 tusen för ett benstöd.
Ja, men det var ju också en tanke jag hade. De här Harris är ju inte de billigaste heller, men de är ju bra mycket billigare än många andra. Det finns ju de här Atlas Bipod. Ja,
jag kör ju Atlas nu.
Ja, du gör det. Jag hade ju någon tidig modell av dem där förut och de kom jag inte riktigt överens med. De var rätt dyra, men alltså, jag tyckte att de var lite för glappa.
Ja.
På något vis.
Jag hade ett par, jag tror de heter RPS. Jag är inte nöjd kanske fel på mig, var inte nöjd med dem. Det är sån halvtung. De här teleskopen frös ju alltid, så de fastnar ju alltid i något läge. Den här skruven, det var som ett känt fel att det var som för grov. Det var liksom av eller på en och tvärnöpt den, eller så liksom gängande ut, så var allting för glappt.
Då blir man ju less.
Ja, de är bara less, och benen tjorvar jättemycket, så jag blir vansinnig på dem där. Det är säkert jättetrevligt att ligga, jag vet att man har skjutit med dem där, om man ligger på en skjutbana eller sånt där, men för Jack tyckte jag inte de var bra.
Men det är ju, ja, men Harris kan jag rekommendera, och beroende på, alltså de finns väl i alla fall i tre längder. De kortaste, det är ju i princip bara för liggande skytte. Mellanmodellen, jag vet, alltså det är ju första hand liggande. Du skulle kunna sitta om du får upp benstöden lite grann. Och den längsta modellen, den tror jag blir nästan svår att ligga med. Då blir det ju sittande skytte. Men de är ju inte tillräckligt långa för att du ska kunna stå med vapnet.
Nej, men precis.
Men mellanmodellen kan ju vara het. Då går det ju att ligga ner och skjuta. Och om du får upp vapnet lite högre än, då kan du ju skjuta sittande också.
Alltså att sitta och skjuta med liksom att du sitter i en bra position och kan liksom lägga armbågarna på knäna, det blir ju faktiskt väldigt bra skjutställning.
Ja, men precis.
Bra stöd, och så kommer man som oftast upp just ovanför den här vegetationen som oftast allt är i vägen.
Nej, men det är ju, alltså smyger du på ett hygge i Norrland, eller Norrland, du kan ju vara på ett hygge i Skåne lika gärna, men då kommer du i princip aldrig kunna ligga och skjuta. Det är ju alltid något som sticker upp. Om du inte kommer upp på någon stenhäll eller något. Men är du på åkermark och det är inte allt för högt, då finns det ju en möjlighet att kunna ligga ner.
Mm, precis. Så är det nu. Det var väldigt mycket. Här har vi en bra. Jag kan ju svara på den här. Lars kan jämföra Delta Javelin med Kales K624i. Som jag hade innan. Och du har ju skjutit med otroligt många fler sikten än mig, men om jag ska jämföra de två, så jag har ju sagt det tidigare i något garagefilm och sånt där, att jag var lite skeptisk till prisnivån på Deltan, men nu när jag ändå har jagat ganska mycket och skjutit med det, jag är väldigt nöjd för den pengen.
Ja, kul.
Jag skulle nästan säga att den är snäppet vassare än K624 in jag hade också.
Ja, du ser, vet du.
Framför allt där, nu svarar vi också på en annan fråga som jag såg, det här att man kan låsa targetrattarna.
Det är ju...
Det
är ju en jättebra.
Jag hade ju en tidigare variant på K624. Jag blev vansinnig. Varje gång jag drog upp den eller kom åt den, så vred man ju bara. Brrr!
Ja, men det där är ju det där är ju faktiskt en superfunktion.
Ja.
För kan man låsa rattarna, då är det ju i princip omöjligt att de rör sig. Om du exempelvis har dem i någon kog i ryggsäck eller ligger i någon vapen för att dra i bilen. Alltså, det är ju nästan helt omöjligt. Alltså att du kan tornet på höjd och sidled kan liksom trycka in. Det finns ju flera olika låsningar, men det är ju en superbra funktion. Jag gillar ju det.
Jättebra. Jag har en liten historia där. Jag och min dotter Kajsa var och jagade tjäder just innan snön kom. Och så, ja, vi hade inte gått jättelångt, så hittade vi en tjäder i topp på 200 meter. Och så vi la oss och skulle skjuta på den där. Och jag började skjuta. Och jag sköt och jag sköt. och tjäderstackar satt där och bara var helt förvirrad. Så Jag tror jag sköt 10 skott. Och jag provade med en och en tre. Till slut så ställde jag mig upp. Men flyg hem med det nu. Jag har slut ammunition och du är så värd att flyga härifrån. Sen visade det sig att jag hade kommit åt då. Så, jag har gjort det flera gånger. Sidoratten på K624 in. Sen var ju vridet då typ 360 grader.
Och
jag fattade ju inte var det. Jag räknade ut något när jag sköt typ en och en halv meter bredvid den där hela tiden. Så att det var...
Han kände sig duktigt trygg i den där tjädern. Det var inte ens nära, tänkte han.
Can touch this.
Ja. Men det där är ju en svinhärlig funktion. Men det är ju kul att du är nöjd med den där deltan. För det känns ju som den är ju ändå... Alltså den är ju prisvärd. För jag har ju skjutit lite med Kalle. Din och Kalle, det är väl samma kikare då? Eller likadana.
Ja.
Och den är ju... Ja, men den känns ju jättefin.
Det är bra torn på den. Optiken är full gott för liksom det vi håller på med. Jag tycker justermöjligheten bra. Flipplocken är ju fantastiska.
Är det något original till de där som följer med?
Original. Det är som lite tröghet och så klickar man i dem. Vi har nämnt det tidigare. Vissa flipplock blir man ju galen på. Ändå får du inte upp dem. Eller så släpper de för lätt, så att då har du snö och skit och allt möjligt. Så att...
Jag har tappat så många sådana här flipplock så att det är helt sjukt alltså.
Ja.
Ja, men det är ju också ett plus. Men det man söker hos en kikare egentligen, oavsett Alltså det är ju min högst personliga. Men det är ju, när man har en kikare med klick, vi kan ju gå igenom det här med klick sen, det var ju också en fråga, men att man kan justera utan att ta bort något skyddslock på kikaren, så kan man justera både i höjd och sida. Men att känna den här robustheten i klicken, att man, du behöver inte ens kolla på tornet, utan du känner varje klick du klickar.
Ja, precis.
Och lita, för det kan ju vara, om man ska köpa en begagnad kikare som det har möjlighet att klicka, då kan det ju vara ett bra test att du drar, skjuter, om du får möjlighet att provskjuta, skjuter två skott på det avstånd som den är nollad på.
Mm.
Och så sen drar du upp egentligen i botten. Du kan dra så mycket du kan i höjdled på kikaren.
Just det.
Och så drar du tillbaka den till nollan. För det är ju mekaniken i de där, de slits ju. Till slut kan det ju bli att klicken inte riktigt tar eller något sånt där. Och då måste man ju in och repa dem. Men det kan ju vara ett enkelt sätt att prova att det lirar.
Vi spinner vidare på samma fråga. Du känns het på den där avdelningen, Lill-Ove. Så Kales versus Hensoldt versus Schmidt & Bedder. Du har skjutit alla tre.
Alltså.
Nu är det nyanser.
Men jag... Smith & Bend, alltså den där PM2an, den är ju, alltså det är ju svinmånga långhållsskyttar som använder sig av den.
Ja.
Och som är svinnöjda. Men jag har ju en Hensoldt och jag skjuter Hensoldt i, ja men jag gillar ju den som fasen, alltså den robustheten. Det enda som är nackdelen med den, det är väl egentligen belysningen. Jag tycker att den kan gå på, det är ofta, det händer för ofta att batteriet är slut i belysningen på korset. Men jag gillar ju den bättre än både Kales och Smith & Bender. För det, alltså den känns mer robust på något vis.
Mm.
Alltså klicken känns mer gedigna. Och, alltså det är ju bara som en känsla. Det är ju som att vissa gillar BMW, vissa gillar Mersa. Alltså det är ju såna här små grejer som man förmodligen kanske undermedvetet har fått för sig.
Ja.
Men jag väljer ju Hensoldt före både Kales och Smith & Bender.
Smith & Bender är ju väldigt många försvarsförband som kör, och den har de ju inte ändrat på PM2-an på de, jag tror de har någon som filosofi att liksom, den kommer väl ändra på för att den är så pass tillräckligt bra och liksom väl beprövat, så liksom don't fix what isn't broken.
Nej, men lite så, och de är ju svinfina. Sen kan det ju också vara bara en sån här grej att man väljer en Smith & Bender för att det är ett riktmedel som man tycker är härligare av någon anledning.
Men Smith & Bender har ju släppt en ny, heter den PM2 den också, fast någon med någon beteckning.
Alltså, är det någon ny rackare?
Ja, de har släppt den. Det var inte jättelänge sedan.
Men du, det skickar ju du till mig att de hade gjort.
Ja, visst, eller hur? Så vi får väl fråga lyssnarna. Är du en sån som har skjutit den, så måste vi få höra om det. För vi har inte skjutit den.
Men det finns ju en uppsjö. Man kan ju snöa in på optik. Men Steiner gör ju också fina kikare med klick.
Mm.
Det kommer jag ihåg, jag läste något test för länge sedan. Jag vet inte exakt, jag kommer inte ihåg hur det var utformat. Men då hade ju de mest exakta klicken enligt det testet.
Just det, ja men det läste jag också. Och sen är det så, det finns ju jättemånga märken. Sen är ju optik är ju också, och ens liksom öga som är en lins. Det bästa sättet är ju faktiskt att titta i det sikte, eller de sikten som man är intresserad av att köpa. Dels utifrån budget och vad man ska ha det till. Sen är det ju lite individuellt också vad ögat passar till för linser.
Ja, men så är det absolut.
Så det är ju liksom en lins i en lins som ska matcha. Den här måste vi, det är lite samma tema här. Så jag tycker vi passar på att svara på den. Kami Blomqvist. Lämplig förstoring på siktet när man jagar det mesta. Exempelvis räv, älg, toppfågel, vildsvin och kron.
Men du, det där är ju kul, för det har ju, alltså förstoringsspannet på kikarna, det har ju hänt mycket de senaste 10 åren.
Mm.
När man började jaga själv, då var det ju så här ofta fast fyra, det var ju så här klassisk älgpangar kikare. Mm. Fast fyra med tyska ettan, vet du, det är grejerna.
Jajamän, eller en Leopold 1-9.
Ja men precis, ja men 3-9 var ju väldigt vanligt.
Eller 3-9 menar jag, förlåt, 3-9.
Och så kom det ju, vart det lite större förspolningsspann. Ja men 3-12 var ju väldigt populärt ett tag. Men det finns ju kikare som är superfina. Jag vet, Steiner har ju någon som är typ 2-20. Det är ju ett sjukt förspolningsspann. Det finns ju flera olika som har stort förspolningsspann. Vissa tillverkare som gör bra optik, de mäktar ju med det där förstoringsspannet. Där man egentligen kan ha fokus. Om du lägger det på 2 gångers förstoring och kollar på någonting på, sig 100 meter och så vrider du sakta hela vägen upp till 20 gångers förstorning. Då har du i princip fullt fokus, bra skärpa på det där avståndet. Vissa billigare kikare som har ett sånt där stort förstoringsspann, de är för billiga. Så de mäktar liksom inte med att hålla fokus.
Nu ska jag svära i kyrkan här i podden. Jag har ju min Swarovski Z8i.
Ja.
1,7-13,3. Och tanken med den var att jag skulle ha den till drevjakt. Jag kan vrida ner. Och först tänkte jag kanske skjuta någon toppfågel. Jag har ju skjutit mycket med min gamla 3.9.
Ja.
Men framförallt till ripjakten. Men den är svinfin på de lägre växlarna. Så fort jag kliver upp över, nu törs jag inte säga, men någonstans kanske 8-10. Så är den inte bra. Jag får den inte skarp i mitt öga. Och jag tycker eyeboxen blir jätteliten och blir jättekänslig. Men så kan det vara. Det är samma eftersom jag nu fotar och filmar ganska mycket. Det är samma med kameralinser. Det är jättesvårt att liksom få dem i de yttersta förstoringsväxlarna.
Nej, men precis. Det är ju en nackdel med jättestort förstoringsspann. Alltså när du smackar på full förstoring. Och när vi pratar eyebox. Det är ju alltså hur förlåtande kikaren är i förhållande till vart du håller ögat framför kikaren.
Precis.
På två gångers förstoring, då kanske du kan sväva med ögat lite upp och ner och i sida. Och du ser liksom egentligen hela siktesbilden. Men när du drar på 20 gångers förstoring, då blir ju kikaren mycket mer oförlåtande i förhållande till vart du håller ögat. Då kanske du måste hålla ögat exakt rakt bakom kikaren för att se hela siktesbilden.
Det är som att titta i en vägtrumma eller titta i ett sugrör med sitt öga.
Ja, men det var väl en bra förklaring. Och det där problemet, det har alla tillverkare.
Mm. Jo, men så är det ju.
Mer eller mindre, för att det får man på köpet. Den nackdelen får man på köpet när man har ett jättestort förstoringsspann.
Ja, men precis. Men till frågan här då, det är en hon tror jag. Hon jagar ju då det mesta, vilket är ju svinhärligt. Räv, älg, toppfågel, vildsvin och kron. Ofta kommer hon ju vilja ha kanske en 4 gångers förstoring eller någonting.
Ja, jag skulle ha satsat på en kikare som har en relativt låg lägsta förstoring. Säg att du med 2, max 3 gånger. För går du över 3 gånger och du jagar alltså drevjakter där djur kan komma i bra fart på nära håll, då alltså inte mer än 3 gångers förstoring. Och du behöver egentligen inte mer än 12.
Nej, men precis.
Även om du är ute och smyger så klarar du hur bra som helst med 12 gångers förstoring. Och då får du i regel en billigare kikare. Du får inte samma problem med det här eyebox. Att ögat måste vara exakt bakom kikaren. 2-10, 3-12. Någonstans där skulle jag lagt pengarna. För en allround kikare.
Jag har en 1,7-13,3 till salu. Perfekt växel för hennes jakt.
Ja, men exakt.
Skytte på längre håll, fattar ingenting och om klick och skit. Ängla Blom Linnea. Den kommer vi inte besvara här eftersom vi har gjort, som vi har nämnt tidigare, dedikerade filmer om exakt det där vi går igenom allt det. Det är jag som släpar i klippningen där.
Ska jag dra det raketfort eller?
Ja, du har 32 sekunder på det.
Det man kan säga är att ett klick på kikaren motsvarar 1 centimeter. På 100 meter. Under förutsättning att kikaren är i mil.
Ja.
Alltså det finns ju också sådana här att man räknar typ på ja, alltså jänkarmått. Men det ska man ju försöka undvika för då blir det tilt i huvudet.
Moa även kallad.
1 mil är 10 centimeter på 100 meter. Och 0,1 mil är alltså 1 centimeter på 100 meter. Vilket motsvarar ett klick på kikaren. Går upp på 500 meter så är det ju 1 mil 50 centimeter. Och 0,1 mil 5 centimeter. Vilket motsvarar ett klick på 500 meter.
Geni.
Hyfsat snabbt i alla fall.
Här har vi en jätteintressant fråga. Recension av 22 år. Vad ska man köpa?
Och den är ju du kung på.
Det där kanske vi måste göra ett avsnitt om.
Varför inte?
Det jag upplever med 22 år är ju att det kan ju skilja så fruktansvärt mycket i liksom hela upplevelsen av en 22. Vissa är svintröga i avtryckaren och de flesta 22 kan ju också vara lite så här halvrappliga.
Ja, men lite plastiga eller är det slutstycksgång, alltså rent generellt tänker du?
Jag har en kompis som köpte den och den var jättehård i avfyrningen och alltihop, men han tog isär allt och så tror jag han plastade om den också. Det var jättemycket och den ja, var så där hela alltihopa. Men sen efter lite handpåläggning så fick han till allting. Så det var ett jättetrevligt vapen i slutändan. Men då fick han ju ändå hålla på och mecka och justera och bädda om den och grejsa på lite och sånt där. Och det vet jag att det är fler andra som också har sagt. Sen blir ju allting lite, eftersom det liksom är så små kalibrar. Allting blir ju lite så här känsligare, finare och tajtare att bygga.
Det blir ju det.
Mekaniken på den där, tänker jag. Jag kör ju just nu med en 22 long rifle som där jag kan byta pipa i min blaser.
Ja, då just det, då kvar den, ja.
Ja, ja. Kanske ska ja, titta på någonting annat. Men jag trivs jättebra med. Jag tycker det är en bra fördel att liksom deras snabbfästen, klackarna till siktna är ju jättebra. Repeterar bra. Sen sätter jag i som en hylsa i magasinavtryckaren. Och det blir lite så här. När man för in en kula så kan det bli lite så halvrappligt. Men det är ett jätteintressant ämne där om 22 år.
Ja, men jag har ju en gammal Bernot. Alltså 22 ja. Long rifle. Och den är ju faktiskt superfin.
Ja.
Alltså förhållandevis bra tryck, bra slutstycksgång, har aldrig fått några eldavbrott. Magasinet funkar bra, bra precision. Den är ganska liten och nätt. Alltså den är ju säkert alldeles för liten för alltså, man ska se till hur stor en 22 borde vara för mig. Men alltså, jag tycker den är svinhärlig. Jag skjuter alldeles för lite med den, men jag, alltså... Vill ni satsa på en billig bössa så köp en bättre begagnad Bernot. Det är ju alltså, har egentligen bara gott att säga om den.
Ja, men kul. Vi har också 22 long rifle eller 22 VMR. Winchester Magnum.
Har du haft någon sån eller?
Nej.
Inte jag heller.
Jag har jagat med 22 long rifle och 22 Hornet. Horneten gick jättebra ett tag. och den var väldigt känslig för vilken ammunition, så den laddade jag faktiskt ammunition till.
Du ser, vet du.
Och då gick den ganska bra, men sen det var magasinet, det var en gammal sak och den magasinet var borttappat, så det var som en plastskena, så var det som en enpetare och den rapplade lite när jag skulle liksom, när det var kallt och skulle mantla ur och sånt där, så jag gjorde mig av med den till slut.
Du ledsna.
Ja, jag är ju stark förespråkare 22 long rifle, för att oftast om man är och jagar ripa då, som jag gör med den, så kommer man in på de lägen att man kan skjuta med den. Jag har ju skjutit in min nu mellan 50 och 100.
Just det.
Den är ju vindkänslig och sånt där. Och, ja. Men det är också, måste jag villigt erkänna, det är ju dagarna när de är så här supernervösa. Då är det ju ibland enda möjligheten att ta ett skott på kanske kring 100.
Oh.
Där hade ju underlättat att kanske jag skulle ha en 17 HMR. Och ibland är det ju, det blåser ju oftast, och då skulle jag också, tror jag, gynnas lite av det. Även om jag tycker att det är jättekul att lägga skjuta med min liksom 22, är de trygg så ja.
Då funkar det bra.
Helt en kanonbössa, det är som lite kul att skjuta med den.
Ja, men, och det är ju, du har ju redan sagt skillnaden, men skillnaden mellan en 22 long rifle och en 22 VMR, det är ju egentligen utgångshastigheten. Du får lite mer flackskjutande och inte lika vindkänslig kula för att den har högre hastighet i en VMR än en long rifle helt enkelt.
Ja, men precis. Vilken är den bästa studsaren som någonsin tillverkats och varför är det Husqvarna 1900?
Oj, oj, oj. Och där har man ju skjutit för lite vapen för att ens ja. Uttala sig, bortsett från Husqvarna 1900 då.
Ja, men av alla de där, nu kan inte jag vapenhistorien så här. Det kunde han, vapensmeden, jättebra. Så jag hoppas att vi har med det på avsnittet. Men det han sa, jag har ju haft en gammal, nu får du hjälpa mig Larsson, M98 va? Eller 96?
Ja, det där är jag dålig på alltså.
Ja, fast och Pang Anders som vi nu ska släppa en film om, det är också samma. Men han sa att när man byggde dem där så byggde man ju för att de skulle hålla ordentligt. De var till och med så smart byggda, många av de där, att om det skulle bli en hylssprängning så sitter det som en extra krage och allting, så att all kraft skulle gå framåt. Det var så sjuk ingenjörskonst på den tiden.
Och finurligt alltså.
Ja, och det var bra järn, bra stål i dem och allt liksom, det var byggt för att det skulle hålla och fungera för alltid. Så kanske det inte riktigt är i alla fall med moderna vapen, utan där är det kanske också mer image och liksom produktionskostnaden ska vara ner för maximera vinsten och bla bla bla.
Ja, men så är det väl. Men det var häftigt att ni fick träffa den där, han skulle man ju nästan vilja
alltså, så sjuk.
Sitta och ta en kopp kaffe med.
han skulle vi verkligen behöva haft med på det avsnittet.
Han kanske lyssnar på det här och säger, vad är det för jävla idioter? De vet ju sitta och killgissa över tid, vet du.
Vi får ta med han nästa gång, eller så får vi komma med sådana här rättelser.
Det blir mycket, mycket rättelser framöver.
Topp 5 bössor som vi har testat. Och låt Lars riffa loss. Jag tror du får hjälpa till att riffa loss det. Jag har inte testat jättemånga bössor.
Men jag har ju ändå haft ett gäng. Men alltså jag har ju fastnat för Saco lite grann. Men det är väl också det här lite. Men jag gillar ju både min Saco TRG. Alltså den långhållsskjuta bössa, så tycker jag ju den är helt underbar. Alltså. Den kvalar in på topp 5. Mm. Med råge måste jag säga. Det är som ett spett, tung och jävlig, men den är ju underbar att skjuta med. Och den hundföra drevjaktsbössan jag har gillar ju också som fasen. Det är ju en Saco 85 Finlight. Alltså, den där har jag ändå fått smaka alltså. Den har ju varit med om, man har ju ramlat över, alltså halka och drag i bössan. Och det har varit spöregn och lerigt och blodigt. Men inte en jävla rostfläck. Inte vad man ser i alla fall. Det är inte så att jag monterar isär den så ofta. Men den där har ju bara gått och gått. Jag har ju haft den i många år. Kolven är helt... Alltså det pistolgreppet som är lite nätskurigt i den här gummifattningen. Det är helt blankslipad. Det är som slicks. Så den har man ju ändå nött på ordentligt. Och den har ju aldrig klatrat. Alltså.
Nej, ja, det är ju ett bra betyg om någonting.
Ja, men det är väl det kanske man... Alltså jag gillar ju repetervapen. Jag har ju haft en halvautomat. Men så fick man något eldabrott när man skulle veva ner någon ko med dubbelkalv där på någon ståndskalle. Vart man ändå dyngless. Så det är, alltså, det är ju enkel konstruktion. Och alltså känns ju sjukt pålitligt.
Vi kan ju ändå likna då din bössa här med typ en Kalashnikov. Det funkar alltid. Du kan ha den i lera och under vatten.
Ja, men det har ju aldrig varit några konstigheter. Och visst, alltså, jag har väl tagit hand om den där lite grann. Men det är ju ingen proffs på vapenvård. Men det jag alltid gör i alla fall, det är att har jag varit ute, då brukar jag plocka ut slutstycket och skruva av dämparen. Och låta den stå och torka lite grann.
Ja, men det är bra. Här, sen vi går vidare. Vi hoppar raskt på. Vi har många frågor om blyfria alternativ på kulor. Ja, om det kommer ett blyförbud, om vi har någon erfarenhet att skjuta blyfria kulor och sånt där. Vad är din erfarenhet där?
Men jag har ju använt någon väldigt lite, men jag hade ju någon, nu kommer jag knappt ihåg vad den heter alltså, men jag sköt ju någon blyfri kula på vak och pyrrjakt, alltså typ på rådjur och gris och sådär till TRG, men den var ju så sjukt hård alltså. Så sköt man på lite längre håll, då alltså det är ju, det finns ju jättebra blyfria kulor som svampar upp bra, men den där gjorde ju inte det.
Nej.
Sköt man på lite längre håll, kulan tappade lite fart, då svampar den. Alltså ingångshål och utgångshål, sköt jävla rakt igenom älgar, så att det, som att det vore ingenting. Så vart det ju dålig verkan helt enkelt. Men det finns ju superfina blyfria alternativ, och det tror jag blir populärt. Jag kör ju inte det när jag jagar med hund.
Nej.
Det här har jag säkert sagt förut, men oavsett så måste du alltid ha ett fullgott kulfång, och då måste jag kolla på hunden. Men det är ju som en lite extra trygghet att ha en mjuk kula som träffar du där det ska i ett stort djur, då är det sannolikt att den inte går igenom, och går den igenom har den väldigt lite energi kvar.
Mm.
För att den har svampat så pass mycket och lämnar all energi i djuret som du skjuter på.
Jag vill minnas att jag läste någonting att de släpper väl några tester, någon jakttidning här inom kort. Om det var Lindroth eller, ja det var någonstans jag läste att. Så det, jag gissar att vi kommer att se mer och mer tester och trender om det här att blyfria.
Det kanske är framtiden, men det är väl också att tillverkarna blir väl bara bättre och bättre, ja, duktigare och duktigare på att göra de där blyfria kulorna.
Här har vi en snabb fråga. Är det värt att ladda egen ammunition?
Jag tycker inte det.
Jag tycker heller inte det. Jag säger väl så här. Om du är en som skjuter jättemycket, alltså att du övar skytte och skjuter, då finns det säkert ekonomi att ladda. Sen vet jag många av de som nördar ner här som är duktiga långhållsskyttare väl främst. De vill ju ha sin egen laddning.
Ja, och det kan ju också bli som en hobby att ladda egen ammunition, tänker jag. Men jag har inte tid med några fler hobbys.
Jag tänker ju så här, det är ju liksom brist på tiden där.
Jo.
Som du faller på. Jag har ju laddat lite åt min Hornet 6,5. Det är ju liksom, ja men det är halvmysigt om man vill ha det som hobby. Så kan man sitta och labba och testa lite och åka på banor och sånt där. Men ja, värt och värt.
Det är väl lite från person till person. Men det är ju precis som du säger, långhållsskyttarna. Jag tror ju att en som är duktig på att ladda hemma, som har bra grejer, kommer ju sannolikt skjuta bättre med sin egen ammunition än den bästa fabrikstillverkade. För det finns liksom inte den exakta toleransen när du matar ut 200 000 kulor eller vad fasen det nu är. Så gör du det hemma, kan du göra det bättre.
Här har vi nu hamnar vi in på 22 long rifle igen, men det är en jättebra fråga. För eller emot att skaffa en typ 22 long rifle för övning med vänlig hälsa nybliven jägare? Och där är ju för.
Jag var 100%.
Alltså superbillig ammunition, rolig kaliber och öva skytte oavsett kaliber. Det finns ju ingenting som du i ditt liv bara, ja, det här kan jag utan att träna på. Skytte är ju en typ av sån. Om du inte tränar så kan du inte förvänta dig att liksom bli en bra skytt eller skjuta en gång per år.
Nej, men det är ju svårt. Nej, men alltså 100%. Det enda, alltså har du en 22a som liknar exempelvis om du jagar med klass 1 drevjakt, och då får du ju alla handhavanden. Det enda som skiljer är ju, eller det kan ju vara fler saker som skiljer, men den stora skillnaden är ju rekylen. Och så att det är sjukt mycket billigare ammunition. Så det är väl ett superbra komplement.
Då är Winter Wars nyss. Hur många av oss i jägarkåren kan räcka upp handen att vi skulle skjuta som skidskyttarna gör med den pulsen på 50 meter stående? Räcka upp handen nu.
Jag satt ner handen under sängen.
Jag sitter på båda händerna under skinken här i soffan.
Det är imponerande.
Ja, väldigt imponerande. Men de övar ju.
De skjuter nog bra många tusen skott med den 22an per år. Alltså.
De övar och övar och övar. Och jag liksom putsar och de skidar och skidar och övar på det. Så jag menar, det är ingen slump att de skjuter så ofantligt bra.
När de bränner av en serie, stående serie på typ drygt 20 sekunder, 5 träff.
Ja, det är imponerande. Och så ska man dessutom ha puls och så stressa att du leder. Och där kan vi snacka skytte.
Du kan vinna OS-guld. Nu får du inte bomma.
Precis. Själva när jag kommer, nej vänta, jag måste ligga en kvart och så måste jag palla upp med kuddar och mina benstöd och en kula.
Fina tryggheten.
En kula som går 820 meter i sekunden och alltihop. Och så bara, vänta. Och så ska jag ta djup, ska jag ta in luft och ska jag släppa ut luft och ska jag skjuta.
Ja, nu kommer en jävel till som kan skjuta.
Typ där.
Så att... Ja, fy fas. Äh, det är imponerande.
100% för. Köp en 22 och öva hjärnet.
Ja, de är både billiga i inköp själva bössorna och så är ammon billig. Så det är väl en svinbra kombo.
Du, jag är helt torr i munnen. Vi har pratat så mycket om jakt, vapen och tillbehör nu.
Ja, herregud alltså. Nu får vi ge oss.
Nu får vi ge oss. Vi alla, jättekul att alla ni som har skrivit in så många frågor. Vi har ju tyvärr inte hunnit besvara alla era frågor här. Så vi får...
Ja, men det är ju... Det känns ju som en het potatis. Det är ju många som verkar tycka att det är kul och intressant. Så det är ju roligt.
Det är ju jättekul. Det är ju superroligt. Så där fortsätter vi med. Och som sagt var, update. Vi kommer att släppa några avsnitt om skytte på längre håll. Och så kommer vi träffa den här fantastiska vapensmeden Lars-Åke. Det kommer vi också lägga på YouTube. Så ni som inte prenumererar på kanalen, in och prenumerera så plingar det till när vi släpper de avsnitten.
Man vill ju inte missa Lars-Åke alltså, det ska jag sitta bänkan.
Det vill ni verkligen inte missa.
Det må man ju säga.
Maila oss på toppenjakt@gmail.com. Ta hand om varandra, var snäll mot varandra, skicka frågor. Så syns vi i nästa avsnitt eller någonting.
Fortsätt njuta uppe i Ammarnäs nu Lars, så hörs vi.
Det ska jag göra. Vi hörs, lille Ove. Puss och kram.
Hej då, hej då.
Hej, 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 hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.